framtiden är du och jag. Eller idag på förmiddagen tänkte jag att vi kommer att predika genom temat konsten att kunna vänta. Eller kanske medan vi väntar. Sen på eftermiddagen så kommer vi komma tillbaka till lite grann till att fundera på vad vi gör medan vi väntar. Men där tänkte jag att vi skulle börja nu på förmiddagen. För vad väntar du på egentligen? En del väntar på bussen för att man ska åka till jobbet eller till skolan. Eller bussen när man ska åka hem. Andra väntar på att få ett jobb. En del väntar på att pappa ska komma hem. Andra väntar på att få ett hem. En del väntar på att festen ska börja och andra på att kriget ska ta slut. En del väntar på besked från läkaren, andra från mäklaren. Alla väntar vi på något sätt, på någonting. Och eftersom vi nu är i en kyrka och vi dessutom har redan sjungit om det, så har vi ju vår stora förväntan. Där vi väntar på Guds rike, på Jesu återkomst. Och det sjunger vi gång på gång och vi proklamerar. Men hur väntar vi? Vad väntar vi på? Tiden går. Det är faktiskt nu ganska precis 5 år sedan vi flyttade ifrån Fagersta. Det är ungefär 5 år sedan också vi stängde ner Hörnan. Korskyrkan har avslutat sin verksamhet. Och klockan är ganska jobbig. Eller hur? Håret blir tunnare. Man får göra starroperation, sånt som bara gamla gubbar som ska opereras på det sättet. Jag känner mig väldigt konstig där. Ja, ni förstår. Tiden rullar iväg på något sätt. Jag tycker om faktiskt den här kyrkan, och jag har gjort så i min kyrka där jag jobbar nu. Eller min, där jag jobbar nu. Jag har satt upp en klocka. Och det är bra att finnas där, för man håller lite koll på tiden. Annars är det svårt med det. Men egentligen när man tänker på tid så finns det ju 2 olika sätt att tänka på det. Hur tiden rullar på. Dels det här att klockan går. Det är redan 19 oktober. Om lite drygt 2 månader så har vi jul här. Och så är året slut. Och tiden bara rullar iväg. Vad tar de vägen? Men sen har vi de här tiderna, de här stunderna som liksom märker oss på någonting. I grekiskan så finns det en skillnad mellan kairos och kronos, men det behöver inte bry oss om det. Men i alla fall, det finns liksom en skillnad i det här, bara att klockan rullar på. Och de här stunderna vi kommer ihåg, de där speciella stunderna. Det kan vara sånt som har hänt i våra liv. Det kan vara sånt som vi liksom har varit med om, både positivt och negativt. Men som märker oss. Och ofta så tänker vi ju kanske mycket mer i den typen av tid än vi gör egentligen i klockslag. Vi tänker att det var då, det året, man rev, förstörde Dalavägen och byggde, vad det nu hette då, Domus, Coop, Konsum, eller vad det nu hette, Domus tror jag det var då. Eller man tänker på, det var det året då jag gifte mig, eller då fick vi barn. Eller den år jag tog emot Jesus, eller när jag fick uppleva andens dop på ett speciellt sätt. Eller, ja, ni känner igen det här. Det är mycket mer än att man tänker datum exakt. Utan man tänker på det här, vad är det som hände då? Och det gör att vi ibland har väldigt svårt att vänta. För vi tittar på klockan och ser hur tiden bara rullar iväg. Och vi säger, hur länge ska vi vänta? Och jag tänkte på 2 historier i Bibeln som jag tänker vi ska försöka få någonting ur dem. Och den ena första historien finns i 1 Mosebok. Och den berättelse som jag tror vi känner igen, de flesta av oss som har gått lite mer i kyrkan. Och det är 1 Mosebok 16. Jag tror vi får upp den på skärmen där. Och jag läser den om bara de 4 första verserna. Abrams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abram, se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna, kanske kan jag få barn genom henne. Och Abram lyssnade till Sarais ord. När Abram hade bott i 10 år i Kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Så långt läser vi så länge. att vänta. Men att inte riktigt orka vänta. Gud hade gett ett löfte om att de skulle få barn. Men det där, det hände ju aldrig. Liksom tiden gick. Och de började bli riktigt gamla båda två. Och tycka att nej, nu är det nog för sent. Vi måste hjälpa Gud på traven. Och så bestämde de sig för att vi gör någonting åt det. Och jag tycker det är intressant här att det första som händer är att Sara, hon går, eller Sarai som hon heter då, hon har inte bytt namnen, och Abraham heter han. Sen kommer de heta Sara och Abraham när de får barn. Men i alla fall, det är att hon säger så här: Herren har gjort mig ofruktsam. Så det är Guds fel. Det börjar där. Med att säga, ja, Herren har inte gjort vad han borde göra. Alltså får vi fixa till det här själva. Varför gör du inte någonting, Gud? Varför ser världen ut som det gör? Varför ska jag gå igenom allt det här som jag går igenom? Varför ska jag bli sjuk? Varför får jag inte ett jobb? Eller varför? Herre, gör något. Och gör inte du något så gör jag något. Känner ni igen det? Och jag tänker att när man börjar med att frågasätta och ge sig på att skylla på Gud, då är man ute på ett mycket djupt vatten. Och det är då man börjar hitta de här lösningarna som verkar så självklara. De hade Hagar, de ägde Hagar. Alltså kan hon skicka in slavinnan till Abraham och så löser det sig. Gud borde ha tänkt på det själv, eller hur? Det var ju en enkel lösning. Men ja, det gick förstås fel. Som alla gånger när vi liksom tar för oss och försöker göra det Gud skulle ha gjort. Och det står redan i texten som vi läste att när hon blev med barn så föraktade hon sin husmor. I vers 5, vi har inte den där uppe för jag sa det aldrig att vi skulle ha den, så står det så här. Då sa Sara till Abraham: den kränkning jag utsätts för att ska komma över dig. Så nu är det Abrahams fel. Först var det Guds fel. Sen var det Abrahams fel. Och så säger hon i slutet på den versen: Herren får döma mellan dig och mig. Sara var inte lätt att tas med. Jag kan tänka mig att berättelsen om henne är ganska svår. Det berättas också hur hon misshandlar Hagar. Och hon ser till att Abraham skickar ut henne i öknen tillsammans med sonen Ismael. Ändå står hon med där i Hebreerbrevet som en av de där trons hjältar. Tur att Gud är nådefull mot oss, eller hur? Trots att vi liksom försöker att sätta sakerna framför och hitta på egna saker och gör bort oss helt och hållet, så kan ändå Gud göra någonting av oss. Och Sara kommer att bli mamma sen. Hon kommer sen att få ett barn och Gud kommer att uppfylla sitt löfte trots deras dumhet. I somras, jag har varit en mycket aktiv sommar. Jag har varit 3 veckor på läger tillsammans med tonåringar igen här. Ni vet att jag gillar sånt. Så jag var först, eller egentligen inte läger, jag var på tonårens bibelskola, men det är ju ett lång läger, det är 2 hela veckor tillsammans med ett 75-tal tonåringar. Fantastiskt, från måndag till söndag 2 veckor i rad. Sen var jag också på lägret på Hjalmargården, Chile-lägret. Och vi var ungefär 800 pers på det lägret. I båda fallen var jag äldst. Sen när vi hade avslutningen, jag hade haft ett härligt läger hela veckan från tisdag till söndag. På söndag hade vi avslutningsgudstjänsten. Och som ofta på den här läger så ska man liksom berätta vem som har vunnit de olika turneringarna. Och man ska berätta vad som har hänt och liksom tacka varandra. Och så tänkte jag, när jag sitter där och lyssnar på ledningen och säger, men vore det inte dags nu att säga någonting bra så att de här ungdomarna får med sig? Vore det inte dags att ge någon typ av liksom sista ord så att de tar hem efter den här veckans läger? Och jag sitter då och gruffar på Gud och gruffar på ledningen och gruffar lite för mig själv. Och så får jag höra liksom på något sätt, kanske inte bokstavligt talat, men det talar in i mitt huvud: Leif, var tyst. Och jag fortsätter att gruffa och jag får höra liksom: kan du vara tyst, Leif? Inom parentes sagt, jag tror att vi behöver mer av den nådegåvan. Nådegåvan att lyssna och att vara tyst. Att lyssna på varandra, att lyssna på vad vi får höra och främst för att lyssna på Gud. Många av oss har fått talets gåva, men få av oss har lyssnandets gåva och tystnadens gåva. Men det var en parentes. Jag sitter där i alla fall och gnäller på Gud och gnäller och liksom tänker, vad händer Gud? Skulle vi inte kunna? Till slut får Gud tyst på mig. Och då slår lovsångsbandet på musiken. Och ungdomarna reser sig upp. Och jag hör 800 ungdomar sjunga. Jag vill proklamera namnet Jesus. Över varje hjärta, varje själ. För i din närhet finns det frid för alla. Ditt namn är mäktigt. Ditt namn är helar. Ditt namn är liv. Och där börjar jag gråta. Gud sa till mig, du, det är jag som sköter det här. Det är jag som gör det här, det är inte du. Du tycker att det skulle vara bättre så här. Men att se 800 ungdomar stå där och säga, jag proklamerar namnet Jesus. Det gjorde någonting med mig. För Gud, han handlar idag. Fast vi tycker att, oj, varför händer det ingenting? Jo, det gör det. Men ser vi det? Eller sitter vi och tänker på hur vi ska lösa problemen? I vår församling, i våra liv, i våra olika situationer. Så Sara var ett sånt exempel som jag kan känna igen mig väldigt mycket. Gud, ge mig tålamod men kvickt. Jag behöver. Nu gör någonting. Sen har vi det andra diket. Och då ska vi läsa ifrån första Thessalonikerbrevet. Och så står det så här i kapitel 3 från vers 6. Vi föreskriver er i Herren Jesu Kristi namn. Att dra undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler som har fått genom oss. Ni vet ju själva på vilket sätt ni ska efterlikna oss. Vi har ju aldrig varit oordentliga hos er. Och åt aldrig av andras bröd utan har gjort rätt för sig. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon till last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge ett föredöme till er att följa. När vi kom till er gav vi er gav vi er som föreskrift, den som inte vill arbeta får heller inte äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. Det gör inte vad de ska, bara vad de inte ska. Den sortens människor föreskriver och förvarnar vi Herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd. Konstig text. Men det som händer i Thessalonikerbrevet, och har du inte läst det riktigt så gör det. Det är väldigt intressant. Det är ju att det finns en undervisning om Jesu återkomst. Man håller på liksom, Paulus han går igenom och det var väldigt tydligt i Thessalonika att man väntar Jesu återkomst snart, nu, på en gång. Och då börjar folk att tänka, ja Jesus kommer ju snart, behöver ju inte göra någonting nu. Det är bara att sätta oss ner och chilla, det är bara att ta det lugnt. Jesus kommer ju när som helst. Och Paulus säger, vänta nu. Visst, vi väntar. Och läs de andra kapitlen, helst kapitel 5, så kommer du se att han har en väldigt mycket klar undervisning om Jesu återkomst. Men han säger, medan vi väntar så sitter vi inte still. Medan vi väntar så arbetar vi. Och här måste vi hitta någon typ av balans mellan de här två olika sakerna. Å ena sidan att liksom inte försöka ta över rodret som Sara gör. Å andra sidan, inte bara luta sig tillbaka och säga, ah, det här får Gud fixa. Och det tror jag är en väldigt stor balansgång, eller en svår balansgång skulle jag säga. För vi har så lätt liksom att antagligen ta för oss eller tycka att det här får andra göra. Det här får andra sköta. Eller i bästa fall, det här får Gud göra. Att vänta är liksom en hemlighet, en svår hemlighet. Vad väntar du på? Vi lämnar ju som sagt snart oss julen och då sitter man ju och väntar på att äntligen få pynta hemma. Jag satt och pratade med en syster i vår församling där och hon satt och pratade lite om programmet och så vidare. Och så, tänkte jag får äntligen börja sätta upp julsakerna här i kyrkan. Jag sa, men vänta lite grann, kan du väl vänta? Ja, men jag tänker mig, där ska våran stora gran stå och där ska, okej, men vi har faktiskt bara i oktober än så länge, så vi kan väl vänta lite till. Jag har faktiskt en av våra släktingar i Brasilien som redan har pyntat hela huset med allt vad jul du kan tänka dig. I 35 graders värme med julgran och ljus. Ja, i alla fall, men alltså, vi väntar. Och det är just de här stunderna när man ska vänta, de är ganska svåra. Och vi blir lite som barnen som väntar på jultomten eller väntar på någonting. Och det tror jag också händer i våra församlingar. Vi väntar Gud, när ska du göra någonting? Vad gör du? Hur orkar vi? Jag har fått en väldigt härlig tid i Fjugesta när jag är just nu. Kommer ha om en månad, kommer ha mitt fjärde dop. Och vi har tagit emot ganska mycket medlemmar i församlingen. Både genom bekännelse men också medlemmar som har kommit till tro och som blir döpta. Så under de här 2 åren så kommer det att bli ungefär 15 stycken som vi har döpt. Plus att vi har tagit emot ungefär lika många fler församlingar. På en församling som hade när vi började ungefär 100 medlemmar. Så vi är uppe i 130 nu efter nästa dop. Glädjande, det händer saker och ting. Men jag har sagt det, det är inte för att jag kommer dit. Den här församlingen har jobbat och slitit. De har varit utan pastor flera år. De har jobbat och slitit. De har gjort barnverksamhet. De har jobbat med olika aktiviteter. De har scouter. De har en hel massa saker. Och jag säger, jag kommer ju bara dit för att vara med och skörda. Jag får vara dit och för mig är det en välsignelse att få se det här hända. Men man har jobbat. Man har liksom konsekvent fortsatt. Vi har 2 familjer som flyttade till den här församlingen, till den här kyrkan, för ungefär 20 år sedan. Som hade små barn då. Som nu har då, ja, de har inte ens födda en del av barnen. De är någonstans omkring tonåren nu. Den äldsta är 18-19. De började gå i den församlingen därför att de kände att här vill Gud att vi ska vara. Och när jag pratar med dem så säger de, en tråkig gammal församling där folk sitter och sjunger gamla psalmer och det bara sitter ett 20-tal gamla gubbar och gummor. Det är deras beskrivning av församlingen då. Men de känner av Gud att här ska vi jobba. Och de här 2 paren finns kvar. Deras barn finns i församlingen. Deras barn finns i verksamheten. De har jobbat med söndagsskola. De finns i tonår. De finns i hela det här. Och så småningom så börjar det hända någonting. Men det har tagit 20 år. Och man kan ju tänka, Gud, varför gör du inte det här lite snabbare? Nu är vi i en tid när vi får se då skörd. Och vi får se en del, både ungdomar kommer till tro och döpas. Och vi får se barn som kommer till vår verksamhet. Och familjer som kommer till vår församling. Vad väntar vi på? Vad gör vi medan vi väntar? Där, tänker jag, som en viktigare fråga. För självklart väntar du och jag på väckelsen. Självklart väntar ju du och jag på att församlingen ska fyllas av människor som kommer till tro. Och mer än så, vi väntar ju på Jesu återkomst. När vi tillsammans får lovsjunga honom i evighet. Det är ju vårt stora hopp. Låt oss inte tappa bort det. Men vad gör vi däremellan? Jag tänkte på det här sammanhanget när församlingen i Jerusalem ser att det händer en massa olika saker. Och man ser hur det liksom växer och folk kommer till tro. Och så börjar man ju se att församlingen börjar få problem. Det är ett ganska bra problem. Men vi har pratat en hel del om det. Vad händer om nu till exempel ni skulle få här i den här församlingen 30 nya personer som kommer till tro det här året, nästa år? Säger vi ja, amen till det? Eller? Amen, eller? Ja, okej. Men vad skulle ni göra av dem? Hur skulle ni ta hand om dem? Har ni människor som kan hjälpa dem att komma till tro? Som kan hjälpa dem att växa i sin tro? Har ni människor som kan hjälpa dem att liksom också utvecklas i sina gåvor? Det vore en fantastisk sak, eller hur? Men om Gud gör det så skapar han ju problem för er. Det problemet tar vi emot, säger det. Församlingen där, de utser 7 personer. Och det står så här i Apostlarna 6. Att utse 7 män bland er som har gott anseende, fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem uppgiften. Och det var ju uppgiften att tjäna i första hand. Det var ju uppgiften att i första hand servera vid borden, för att så många människor behövde, kom till församlingen och behövde så mycket. Men om du läser om de här sju, och inte bara i, det finns ju redan i apostlärarna, men det kommer också finnas i historien, hur de här sju blir mycket mer än bara några bordstjänare. De kommer att predika om Jesus, de kommer att sprida evangeliet på ett sätt som gör det väldigt, väldigt stort. Jag tror att Gud väntar på oss, på dig och mig. Jag tror att Fagersta väntar på er, Guds församling här. På vad Gud vill att ni ska göra och hur ni ska finnas för det här. Och då är det dags att sätta sig ner och tänka, Gud, hur använder du oss? Och då handlar det faktiskt inte bara att stå här fram och predika. Ja, det har sina svårigheter, eller hur Paul? Det vet vi. Vi har fler här som har mycket god erfarenhet av den här platsen. Vi pratade om det alldeles nyss här. Det är mycket pastorer här så man blir nästan nervös. Men det är så mycket annat. Att stå här fram och predika eller att leda lovsång och sånt och bön, och det tycker vi är uppenbart. Men jag skulle säga att Gud kallar dig också till att brygga kaffe, till att baka bullar, till att besöka sjuka, ensamma, till att städa kyrkan. Det finns där som ett sätt att berätta att Gud har kallat oss till den här uppgiften. Det är inte alla, tack och lov, står och pratar, utan det är många som faktiskt gör någonting. Och det kan vara inte bara här i kyrkan, utan när du går till ditt jobb, när du möter dina grannar, dina vänner, dina släktingar. Och det är minst lika viktigt som att stå här och predika. Det är minst lika viktigt för Guds rike vad du gör medan du väntar. Därför att Gud, han kallar oss inte för att sitta och vänta och tänka att så bra, Jesus kommer snart. Utan han säger, ni väntar och under tiden så gör ni någonting åt det hela. För världen väntar på oss.